Ja, underbart. Gläd dig, du människa. Frälsan är kommen. Frid över jorden. Fantastiska ord. Tredje advent. Bana väg för Herren. Det är ropet som hörs idag. Bana väg för Herren. Vi ber en kort bön här. Herre, tack för att du kommer med frid. Tack för att makten finns hos dig. Och det du gör här just nu på den här planeten, men också här hos oss, det är bara så fantastiskt. Hjälp oss att få upp ögonen för det. Och hjälp oss och rör vid oss och låt oss få bli och vara de som banar väg för dig, Herre, som är dina efterföljare. Kom du, helige Ande. Amen. Vi har läst, eller Joakim har läst med viss vånda, Lukas kapitel 3 och ett antal verser, runt 20 verser där i kapitel 3. Och det börjar ju krångligt, tyckte han där, men jag vill börja i den med de här konstiga namnen och lite historiebeskrivning. Jag tänker att jag ska gå igenom denna texten som vi läste, som Joakim läste. Ha lite reflektioner och så får vi se vad Herren gör i våra hjärtan och i ditt hjärta och i mitt hjärta. Men rubriken är bana väg för Herren. Och texten, den första delen av texten, är ju en historiebeskrivning på läget just nu. Lukas var läkare, han var noga med att sätta saker och ting i sitt sammanhang. Och Augustus, han hade varit kejsare tidigare, han dog 14 efter Kristus. Och så kom denna Tiberius, som det står om att detta var i 15:e året av Tiberius. Och Tiberius, han var en riktigt våldsam, hård kejsare, en grym kejsare. Och Israel som folk hade varit under förtryck i 100 år i alla fall. Romarriket hade härskat över Israel. Och det står om Herodes den store söner, om Filippos och Antipas och, som var lydfursta, och hur de hanterade människor både i norra och södra delen av landet. Och många judar ville inte acceptera detta som var. Det var ett förtryck i det landet. Jag tänker vi ska sätta oss in i det lite. Det var tuffa tider. Och man försökte faktiskt, judarna då, som såg sig som fångna i detta, de försökte med att ha sitt eget styre. Och man hade överstepräster. Men faktum var att man föll ner i lite samma taktik som man hade i romarriket. Skräck, skrämsel, rädsla för att få som man ville. Så Lukas börjar denna texten med att det fanns ett förtryck. Det fanns ett våld och ett elände som höll på att bli ohållbart. Och så tänker jag på oss. Julen snurrar som vanligt. H-et inom parentes, eller? Och mycket händer. Vi kanske går lite snabbare, jag vet inte. Lite stressade över saker och ting som ska bli gjort. Vi känner att vi vill att det ska bli så fint som möjligt. Förväntningarna växer upp. Vi sitter framför skärmarna och letar julklappar, gissar jag. Samtidigt så finns vi i en stad där människor bor på gatan. Vi finns i ett samhälle där ensamheten breder ut sig. Fler och fler är ensamma. Man har ingen jul att fira med någon. Vi läser om hur barn och ungdomar är deprimerade och mår dåligt. Och jag tänker, vad är det i vårt samhälle? Och jag hörde på nyheterna nyligen att Stockholm är i topp när det gäller amfetamin i hela Europa. Man kan känna att det går emot ohållbarhet också hos oss. Gör inte ni det? Det finns grannar till oss som ibland hamnar krypande på golvet i sina fina hem i ångestattacker. Det är överallt händer detta. Det känns ohållbart. Så läser vi texten här. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och jag bara tänker, vad kommer Herren med? Vad är det Herren kommer med? Vi sjöng här, närmare Gud till dig. Det är det det handlar om, närmare Gud. Vad kommer Herren med? Han kommer med rättvisa. Herren kommer med befrielse. Och Herren kommer med uppståndelse, med liv. Det är en ny tid som håller på att mejslas fram nu. Många gånger kanske vi inte ser den. Vi ser allt annat jag räknade upp här. Men det kommer en ny tid. En ny skapelse på väg. Det finns hopp i det Herren säger till oss. Det finns förlåtelse. Det finns förändring som vi inte själva klarar. Och han bjuder in oss till att vara med och dela detta. Han bjuder in oss till att också vara med i denna förändring. Allas lika värden, som jag nämnde, när det gällde Axel, har sin rot i Gud. Medkänslan kan få växa. Barmhärtigheten och nåden finnas här. Så kommer då Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och man kan ju se att vi får som ett helikopterperspektiv när vi läser texten om något som hände förr i tiden. Att det var ohållbart, förstår man. Att det var jobbigt, förstår man. Men hela tiden har vi en förmåga att tro att vi ska fixa det själva. Har vi inte det? Det kommer nog en ny, efter Trump kommer det någon bättre. Efter Xi Jinping eller vad han nu heter i Kina kommer det någon lite bättre. Vi har en förmåga att lyssna och tänka att det ska komma från människan. Men nu när det blir ohållbart, som i den här situationen, då lyssnar man. Är det så med oss? Att vi lyssnar först när det blir ohållbart. Först när saker och ting går så sönder så mycket så vi känner oss riktigt maktlösa. Det var det i den här tiden. Då höjs en röst i öknen som ropar bana väg för Herren. Och det är Johannes som höjer sin röst. Men det är ju inte Johannes som banar väg. Det har alltid varit Gud som banar väg. Det är alltid Gud som banar väg. Han banar ny mark. Han ordnar, han leder makthavare. Han för sak och ting. Han banar vägen. Han räddar. Han ger kärleken till människan. Men jag tänkte på det. Vi lyssnar när vi har det svårt. Idag vill jag uppmana oss allihop att lyssna. Oberoende om du har det svårt. Du kanske har det svårt. Vi har definitivt en samhällssituation som är svår. Men också vi personligen kan ha det svårt. Lyssna. Och då läser vi om Johannes. Vad gjorde Johannes? Han var i öknen. Jag reflekterade över det. Han var i öknen. Kan det betyda någonting för oss? Jag tror det. Att dra sig undan bruset. Bruset känner vi alla av, att det hela tiden fångar vår uppmärksamhet. Hela tiden kan, så är det som om att allting ska vara igång. Har någon av er känt det där att när ni sätter er på toa, att man vill ta upp telefonen? Ja, jag har känt det och jag har tänkt, men varför? Jag har ingen anledning. Jag kan sitta där i lugn och ro, va? Och reflektera lite grann. Bruset, Johannes var i öknen. Det betyder inte att vi ska helt liksom avskärma oss från allt. Men han höll sig på avstånd från bruset. Han skapade möjligheten till att lyssna. Och det var han som hörde. Guds ord kom till honom. Jag tror att Gud vill säga det till oss idag. Finn den där platsen där du kan vara stilla. Vi kan finna den. Jag tror vi kan finna den. Om vi vill det. Leta upp den platsen. Och sen hände det ju med Johannes. att han lyssnade till Guds ord. Han fick höra Guds ord. Och sen är han ute i hela området runt Jordan och förkunnar och berättar vad han har hört. Och det är ju så det får funka för oss också. Vi lyssnar in Guds hjärta. Vi tar emot. Och så går vi. Och så berättar vi. Hör och gör hänger ihop. Johannes blir rösten som ropar i öknen, som människor får höra. Du och jag kan få vara rösten som ropar och berättar om en kung som vill oss väl och om det nya som händer. Om vi går vidare i texten så berättar han ju, och det är lite intressant att folk kommer ut till honom. Vi gör ju arrangemang ibland när vi vill liksom fixa och greja, men det är inte alltid så lätt. Men de bara kom ut till honom. Och jag vet inte, de var ju vid Jordan, ja det kanske är på gränsen, jag kommer knappt ihåg, mot öknen där. Men de kom till honom. Och han hade ju inget kul budskap, för han sa huggormsyngel. Jag vet inte vad jag ska översätta det med. Vi fattar kanske. Skitstövlar, kanske man kan säga. Ja, vad håller ni på med? Det var Johannes budskap till dem som kom. Ni tror att ni kan gömma er. Judarna tänkte, men vi är ju Abrahams barn. Vi kanske tänker, ja men jag går i kyrkan. Jag har mitt namn i medlemsmatriken. Ingen kan gömma sig för Gud och säga att det ordnar sig för att jag har ju gjort det eller det. Jag står där eller där. Och Johannes var väldigt noga med det. Ingen kan gömma sig. Och det kan ju vara skrämmande, men i grunden är det ju väldigt gott. Vi behöver inte gömma oss, för det är en som älskar oss som står där. Och så står det att yxan redan är satt till roten. Och detta tänker jag att jag vill bara lyfta lite grann. Att det som vi bygger, alltså vårt samhällsbygge, som har både goda och dåliga sidor, det håller inte. Det är budskapet från Johannes. Yxan är satt till roten på trädet. Det här trädet kommer att falla ner. Mänskliga byggnader håller inte för att vi ska vara hela och gå in i det som är nytt. Och jag vill bara uppmuntra oss till att vända oss till Gud och lyssna till Jesus. Omvändelse är ju det som Johannes predikar. Vad är det att omvända sig? Ja, men det är väl när man har insett att man går åt fel håll. Typ. Att det här hållet kan jag inte fortsätta gå på. Det här går inte så bra. Jag måste gå åt ett annat håll. Jag måste vända mig om. Och det är först när man har fått en insikt om att man går åt fel håll som man vänder sig om, eller hur? Och den insikten kanske vi behöver få. För Johannes han trycker på att om man säger att man har omvänt sig men inte bär någon frukt av omvändelse, då är det ingen omvändelse. Då har vi inte insett något. Då har inte den dynamiken som Gud kan göra i våra liv börjat hända. Omvänd er och bär den frukt som omvändelsen pekar mot. En slags självkännedom och insikt om sig själv tror jag är viktig. Inte bara om sig själv, utan också som helhet, som folk. Det vill jag lyfta också på något sätt. Vi tänker bara på oss själva kanske. Men problemet är vi allihop. Vad vi drar iväg. Vad vi drar iväg i Göteborg. Vad vi drar iväg i Sverige. Vad vi drar iväg i hela vår värld. Det är vårt gemensamma. Det vi är ihop som är det stora problemet. Ja, Johannes, han fick frågan, vad ska vi då göra? Du lyfter den, Joakim. Och den är ju en underbar fråga. som jag tror vi ska ställa många gånger och som vi ska ställa till bibeltexterna och ställa till Jesus. Vad ska vi då göra? Johannes, han gav sig inte in i en diskussion. Vi kan diskutera saker och ting, gå in i några djupa diskussioner om saker. Det gjorde inte han, utan han valde att bara ge tumregler. Och vilka tumregler gav han? Ja, till folket så sa han, ge av det du har. Ge tunikan, tror jag vi läste här. Ge din skjorta. Har du två skjortor, ge en av dem. Man kan tänka, har du mycket mat, ge en del av det. Det är sådär, bara simpelt enkelt. Han bad inte någon av dessa att byta jobb. Soldat kanske inte var det bäst. Kan man tänka, tullindrivare var sådana som judarna inte gillar riktigt. Han bad dem inte byta jobb. Han gav dem tumregler. Folket alltså, ge av det du har generöst. Tullindrivarna, var rättvisa. Sko er inte själva. Soldaterna, utnyttja inte din ställning. Var inte våldsam. Var nöjd med det du har. Och så fick de på något sätt upp ögonen för att de inte levde riktigt sunt. Inte levde riktigt friskt. Var lite instängda. Inte såg helheten. Var kanske självfokuserade och självupptagna. I grunden så är det trädet som vissnar och faller ner, som yxan är satt till. När vi är självupptagna. När vi är så fångade i vårt eget. Och jag tror inte det kan nog understrykas att vi är väldigt fångade. Om någon sitter och tänker så här, nej, jag är fri. Så undrar jag hur fri vi är. Det är ett stort, vad ska man säga, nyskapande som händer genom Jesus och när han dör på korset för oss. Han vill skapa en ny mänsklighet, skulle man kunna säga. Vi läser om ny skapelse där både judar och hedningar, det är alltså alla människor, blir ett folk, blir en gemenskap. Där etnicitet till exempel inte är viktigt, utan tro på Jesus Kristus. Och när folket och soldaterna och tullindrivarna går ner i vattnet och döps, så vet de att de har en bild av när folket gick ut ur Egypten där de var slavar och genom havet och blev befriade från slaveriet. Detta är vad det handlar om. Syndens makt, eller makten över oss att inte klara älska varandra. Den bryter Jesus med sin makt. Den för han oss som genom döda havet in i befrielsen. Jag vill sluta med några ord, delvis om synden som fängelse. Ingen kan bryta sin oförmåga eller bryta det fängelse som synden är. Ingen kan bryta det, utan bara Jesus kan. Ingen kan visa sån nåd och barmhärtighet som Jesus. Inga regler, som till exempel Guds lag eller mänskliga rättigheter, förmår att förvandla oss. Men Jesus kan. Och det finns en text i Galaterbrevet 2 som jag vill att du tar upp där, Benjamin. Så det här blir sista i predikan. Vi kan kanske ibland hamna i att vi tänker, går det? Galaterbrevet 2, vers 16. Vi kan ibland tänka att när nu Johannes säger att gör de här tumreglerna, att det är oss det hänger på. Eller när vi läser en text om att nej, det är vår tro, vi måste tro så starkt. Men jag ska försöka bara säga några ord om att det är Jesu trofasthet vi litar på och som kan förändra oss. Så är texten där i Galaterbrevet 2:16. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också visat vår tro till Kristus Jesus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det är inte så lätt kanske. Det är många ord där. Men jag vill att vi ska titta på. Ha kvar den bilden där, ja. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, står det där. Den formuleringen, det finns en alternativ översättning till den. Istället för utan genom tro på Jesus Kristus så säger det utan genom Jesu Kristi trofasthet. Utan genom Jesu Kristi trofasthet. Och folkbibeln har det i sin kommentar längst ner. Det är väldigt viktigt vi förstår att det är inte vår tro. Som om det skulle ramla ner tillbaka till att vår tro skulle vara det som bär oss. Utan det är Jesu Kristi trofasthet som bär oss. Rättfärdigheten sker genom hans trofasthet. Förändringen sker genom hans trofasthet i våra liv. Det är så hoppfullt. Jag hoppas du får med dig det idag. Att vi hakar på honom. Det står ju fortsättningen där. Genom tro på Kristus. Eller tro till Kristus. Vi har satt vår tro till Kristus. Är ni med på skillnaden? Jag blir lite teologisk. Men det är genom Jesu Kristi trofasthet. Där vill jag att vi ska avsluta det här. Trädet som är mänskligt byggande, det ska ner och det håller på att falla ihop. Men det växer fram ett nytt träd som är ett nytt folk. Så en ny skapelse där Gud för oss in i något alldeles nytt. Ja, vi ska avsluta med att be. Herre, ge oss bara insikt om att det bästa vi kan göra är att bygga på dig. Och det du har gjort genom att du gick här på jorden, blev plågad och hånad på grund av hur det ser ut i vår värld. Torterad till sist, dödad. Men du reste dig inte upp utan du tog det på dig. Och tog vår skuld på dig. Och när blodet rann så rann det för oss. Hjälp oss att förstå att det är på riktigt att bli fri och befriad. Det blir man inte hur som helst. Det hjälper inte med en kurs i kognitiv beteendevetenskap. Utan du bär på befrielse. Du har den hos dig. Vi vill komma till dig den här förmiddagen. Personligen och som gemenskap. Och vi vill omvända oss från våra krampaktiga ibland. Hålla fast vi oss själva och vårt eget. Kom och rör vid oss just nu. Och fyll oss för en vecka som ska komma. Med din nåd och med din kraft. Vi vill vara en stund inför dig. Amen. Vi ska vara en stund inför Herren. Vet inte, kanske kände du det rörigt. Jag kände mig lite rörig. Men Herren är här. Det blir tillfälle för oss att vara inför honom. Och vi kan böja våra knän här. Och det är inget skryt att böja sina knän, men det är något, det är en hållning man kan ha. Vi kan tända ett ljus i ljusbäraren. Vi är inför Herren, vi vänder oss till honom och vänder oss på en annan väg, en ny väg. Och vill du ta emot Jesus än en gång, så gör det nu. Du kan göra det i bänken, du kan komma till mig, jag sitter här. Vi är en stund, vi lovsjunger och vi tillber.